Idag tänkte jag läsa ifrån Johannes kapitel 12 och den 20:e versen. Där hade folket en underbar längtan. Nu ska vi se här. Som jag tänker att vi har också. Det står så här. Under högtiden fanns det bland dem några greker, alltså Johannes 12 och 20, som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. Det kom nu till Filippus som var från Betsaida Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. En mycket bra längtan. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sade det till Jesus. Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit i denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himmelen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var en åskan. Andra sa det, det var en ängel som talade med honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Då sade folket till honom: vi har hört i lagen att Messias ska stanna för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en människoson? Jesus sa till dem: ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Stanna där. Här var ju en väldigt bra längtan. Vi vill se Jesus, var deras längtan. Men det blir ett väldigt antiklimax, för det slutar med att han dolde sig för dem. Och det är ju inte vad någon kristen vill, att man längtar efter att få se Herren andligt talat här nu. Och sen gömmer han sig för en. Men däremellan var det väldigt viktiga saker som Jesus talade om för att få se honom. Och det är nämligen vetekornets lag, eller vad vi ska kalla det. Alltså att vi i köttet inte kan se Gud, vi kan inte tjäna Gud med kraft av oss själva, våra egen kraftkälla, utan den som hatar sitt liv i den här världen, det är egentligen själ, står det, psyken i grundtexten. Alltså Guds rike tar inte sin plats i vår naturliga förmåga, i vår naturliga styrka, i vårt gamla natur, i vårt kött, i vårt ego, inte ens om vi sätter religiös fasad på den och snickrar till och delar ut traktat, vittnar, predikar, inte ens det dyker Jesus upp i, utan han dyker upp i ande. Och det är något helt annat. Och för att få tag i det, säger Jesus här, så måste jag själv dö för att hans uppståndelseliv ska komma till uttryck. För vårt ego, vårt kött, krockar alltid med Guds ande. Bibeln säger ju att köttets sinne är fiendskap med Gud. Och varje ärlig människa, ärlig kristen, märker ju att det blir konflikt i ens inre. Man har två naturer. Är det någon som inte har upplevt det någon gång? Det är bara jag kanske. Att det, köttet vill en sak, men Guds ande vill en annan. Så man har liksom en inre brottningskamp. Och den fortsätter tills den dagen man antingen börjar vandra helt och fullt i köttet och stänger sitt hjärta och blir förhärdad. Eller att man lägger ner sitt liv på de områden Gud lyser in i. Och det gör han ju när vi är inför hans ansikte och inför hans ord. Och sen lägger bort mitt eget liv och börjar vandra i anden. För allting kan göras på två sätt. Det är därför, vad ska man säga, det finns alltid en fälla i allting. Även om det är kristet regi, att han gör det i egen kraft. Ni vet, jag predikar över någon annan gång att i öknen frestades ju Jesus att agera i egen kraft. Den här stenen gör så den blir bröd och så vidare. Vi kan ta en bibeldoktrin och sen det ska bli bröd. Va? Men det funkar inte så. Det måste vara ande och liv. Och då kostar det kostar vårt liv att få tag i det här. Va? Det här är något som man aldrig blir klar med. För Jesus säger ju så här: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors på och följa mig. Och den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Så vi blir aldrig klara att idag är jag klar. Det kommer inte den dagen. Men förhoppningsvis så blir man mindre och mindre förtröstan på sig själv. Och Jesus blir större och viktigare. Jag ser verkligen med fullt allvar i mitt hjärta. Jag kan ingenting. Och här är faran. Speciellt om man har ett lysande intellekt själv. Eller stark viljekraft. Eller kanske väldigt känslosam människa som har litat på sina känslor. För någon blir avguden känslorna. Va? Det jag känner, det är Guds ande. Det behöver det inte vara. Det kan vara själslig och liksom entusiast eller vad som helst. Det kan vara någon som har ett lysande intellekt. Så den dissekrerar Bibeln och får fram en väldigt bra teologi. Det kan vara bra, men det behöver inte vara ande och liv. För det är bara Jesus som kan ge ande och liv. Då kan det intellektet bli, oj, avguden va? Någon annan, kan det vara någon stark längtan man har som driver den. Och där infiltrerar man in i sin efterföljelse. Men då är det egentligen avguderi. Man följer något annat man har. Va? Så att här gäller det att vara bottenärlig inför Gud. Va? Och vi ska inte tro att vi direkt ser vart vårt hjärta är. Jag gör det inte heller. Jag blir chockad ibland när Gud uppenbarar det. Och det är bara att bekänna. Låt det stå fast att Gud är sann och varenda människan lugnare, säger Bibeln. Så att jag får sälla mig den skaran att jag måste bli upplyst för att se min egen synd. Och se min egen lögn och mina egna bedrägerier. Annars kommer det gå att han dolde sig för dem. Vetekornets lag är där mitt emellan. Alltså att jag dör från mig själv och Jesus. Jag blir mer och mer beroende av andens liv. Som jag inte har kontroll över. För märk väl att vi har inte kontroll över andens liv. När jag vandrar i köttet eller ni eller någon, då har jag full kontroll själv. Jag går vad jag vill, jag gör vad jag vill, jag gör mina bedömningar. Jag dömer detta, men jag har fortfarande full kontroll. Följer man anden har du noll kontroll. För du vet inte vad han ska tala och du vet inte när han talar heller. Men när han talar så vet du att han har talat. Så att det man gör då är att byta bort all kontroll. Men du kommer in i något som är mycket, mycket bättre. För det är Gud som börjar leda då. Och det han gör tar han ansvar för. Och det han lägger ner i våra hjärtan, det fullföljer han. Så att det är verkligen att byta bort skräp och få äkta vara. När man tappar kontrollen och du liksom överlämnar din ande, själ och kropp med allt du äger och har i hans händer. Men du får honom själv. Du får, och här, jag lovar dig, vi kan göra mycket för Gud. Vi kan vittna, vi kan kämpa, vi kan dela ut traktat. Men vi släpper inte egot så gärna. Det är det sista som vi gör. Och ändå har Gud gjort allting klart. Va? Han har gjort allting klart. Vi kan läsa bara vad han har gjort. Jag har läst det förut här någon gång. Men det är ändå viktigt att vi bygger det på Guds ord. Va? Vi kan ta Romarbrevet 6:3. Det har ju också lite att göra med det vi, eller mycket att göra ska jag säga, med dopet. För det är egentligen det här som dopet gestaltar. Vi la ju märke till att Jesus sa att det går en dom över världen. Det här vi läste tillsammans, va? Och den domen vet vi ju gick på Golgata kors. Där gick domen över världen. Vi ska läsa om det från Romarbrevet 6 och 3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Och när hände det? Ja, på korset förstås. Det döpte, Gud drog ihop hela den här skapelsen. Allt som inte var från honom själv, all synd och mörker. Och drog han ihop och lastade på Jesus Kristus. Och där ingår du och jag. För ingen av oss kan säga, jag har aldrig varit i den här världen någon gång. Jag har inget med den här att göra. Utan vi ingår mycket väl i den världen. Och allt det mörker som Gud drog ihop. Så vi har blivit korsfästa med Kristus, ska vi läsa här. Alltså domen gick över ditt och mitt liv. Och alla våra försök att tjäna Gud i egen kraft. Har Gud redan dömt ut som totalt meningslösa och misslyckade. Han dömde allting. Men han erbjuder oss sen senare genom uppståndelsen ett helt nytt liv i Jesus Kristus. Och det är ju det som vi ofta fokuserar på. Det som vi ska ha vårt fokus på helt rätt. Men som sagt, 6:3 säger, vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Så vi, när Jesus dog så dog vi också i honom. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Begravning är ju vad dopet är. En begravning med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Och här ser vi en andlig lag i vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Med andra ord, måttet av din död ifrån dig själv och min död blir måttet av det uppståndelseliv jag får. Det är vad skriften säger här. Alltså, många gånger säger vi att jag har för lite kraft. Nej, för dålig död skulle jag säga. Det är för dålig död från sig själva. Är döden bara bra så blir uppståndelselivet bra. Men håller vi på och mixlar oss, trixlar och ska spara oss själva och inte vill se oss själva i Guds ljus, då blir döden ganska dålig och uppståndelselivet blir väldigt skralt. Och då vill man ha handpåläggning, kasta någon stor fräsare istället och tro att det är en genväg. Men det är det inte. Utan död och uppståndelse måste ske i våra liv. Va? Gud har gjort det på korset, men det korset ska också, den verkligheten ska verkas ut genom oss. Och det sker när man följer den heliga ande. Då verkas det ut. Korset och anden verkar ju ihop. Alltid. Och så fortsätter vi läsa här. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så vi inte längre slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Ser ni hur man blir fri från synd? Död från sig själv. Den död, alltså Gud kräver ingenting av den som är död. Och han säger att han har korsfäst dig och mig med Kristus. Och när vi går till dopet så erkänner vi att det är bara att begrava det gamla. Det är ingenting att hoppas på längre. Jag kommer inte med mina egna viljansträngningar kunna tjäna Gud ett smack. Det är totalt dumt att misslyckas. Jag var så dålig, säger Guds ord, så jag tog bort honom. Jag korsfäste Mikael, sa Gud. Det var precis värdelöst. Jag lastade honom med Jesus Kristus och han dog i honom. Vad skönt. Då behöver jag inte komma inför Gud och visa upp något. För jag har nämligen ingenting att visa upp. Jag kommer bankrutt. Men det positiva, vi läste ju också att är vi förenade med honom som en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Och det är alltså det underbara liv som tar sin början i pånyttfödelsen när vi öppnar oss för Jesus Kristus. Och vi kanske med några enkla ord ber honom frälsa oss. Fräls mig Jesus, kom in i mitt liv. Eller vad man säger, va? Det är Gud som föder på nytt. Då kommer det nya livet in, den nya människan. Och i Jesus finns ju allt det där jag saknar. Han har kärlek till fiender. Han är ödmjuk i sin natur till skillnad från mig och från oss alla. Va? Han har allt det där. Ja, ni vet. Han är ju ett med andens frukter skulle man kunna säga. Andens frukter har vi där någonstans. Ja. Andens frukt till exempel. Det står ju att det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Allt det där är ju Jesus Kristus. Han är ju sån. Och det står också andens frukt i singularis. Alltså det är Jesus. Jesus i oss. Va? Och allt det här kan inte vi pressa fram. Utan en bra död blir en bra uppståndelse. Den som inte har något att visa upp och ingenting att komma med. Blir desperat att få tag i Herrens liv. Det blir ett liv i... Det blir en höjs från mig själv. Va? För det finns inget... Och finns ingen seger att hitta i mig, va? Men när jag ser upp till honom som har eviga armar, som har vunnit seger, som är kärleksfull och god och som älskar sina fiender, då börjar hans liv flöda i oss. Och det är min och din seger. Det är min och din seger. Utan det vi ska vara är ärliga i vår vandring. Och jag ska fortsätta tala kring det. Så just det finns två skapelser som sagt. Den gamla, som vi sa, Jesus sa, nu går en dom över den här världen. Den är dömd. Den är under domen. Den dömdes på Golgata kors. Och Guds dom vilar fortfarande över den här världen. Den kommer inte ta sig till himlen så att säga. Men den nya skapelsen, Jesus Kristus som uppstod från de döda, som har kommit in i dig och mig och för alla som öppnar sig för honom och ärligt vill vandra i ljuset med honom och liksom leva det livet med honom. Där är vår renhet och vårt allt inför Gud. Jesus är ju vår renhet och där finns också kraft i allt det här som du och jag aldrig kan pressa fram genom att anstränga oss. Utan vandringen i anden är ju ett beroende av med det han som verkar. Det är Jesus som verkar i oss. Det är hans liv som liksom blir flödet ut. Och det finns hela tiden en, vad ska man säga, en tacksamhet och en beundran för att han just verkar. För ni vet själva skillnaden att försöka eller att förtrösta på Herren. Försöka själv och anstränga sig och skrynkla ihop sig och liksom ge ett sken som inte har täckning för inombords. Än att se upp till honom och han flödar och man är nästan förvånad vart det kom ifrån. Ni känner skillnaden, det är liksom... Det ena är död, det andra är liv. Det är som att, ja, det är motsats. Och det sker när vi vandrar i anden. Och vad är då hindret? Är det världen? Är det Satan? Eller vad är det? Nej, det är jag själv. Det är jag själv som är problemet. Det är Mikael som är problemet. Och det är därför korset kommer in. Och det är därför Jesus talar som han gör. Vill vi se Jesus och varför han dolde sig? Det var vetekornets lag, korsets väg som gjorde att han gömde sig, va? Och blir man inte rädd inför Gud att vara ärlig inför honom. Han vet allt om dig. Och hans kärlek är inte beroende på om du eller jag har gjort bra, dåliga eller mindre bra saker. Utan hans kärlek är evig, säger Bibeln. Han älskar för att han är kärleksfull och god. Han är det. Så att där kan vi vara ärliga och säga som det är. Och slappna av och öppna oss för att en vandring i anden ska kunna komma till stånd. För då, som sagt, är det han som verkar och vi förtröstar och vi följer. Och vi lyder. Medan ska jag köra själv eller mixa, då får jag hålla på och greja själv under krampförhållanden. Och det är inte vad Gud har tänkt för dig och mig. Utan han har mycket finare saker för oss. Så för den som är död, som vi sa, den som är död. Till den som är död är friad från synd. Vilken skönt påstående. Guds ord säger ju att vi har dött med Kristus på många ställen. Jag läser inte alla nu, men vi läste ett nyss. Det innebär att Gud kräver inget av dig. Utan han vill att du ska öppna och följa och lyda. Så att han kan verka. Ni ser skillnaden. För vi kan ju ta följande och lydandet som ett krav. Men det är ett öppnande och ett beroende det handlar om. Där han verkar. Han tar alltså ansvar för det du lägger i hans händer. Och då blir infinnelse en inre vila. För jag har liksom inget att vila eller pressa fram själv. Jag kan bara öppna och låta han flöda. Och det är det som jag tror är en stor del i att vandra i anden. Vila i anden, att lita på honom, förtrösta, att inte försöka själv. För vad händer när jag försöker själv? Då placerar han under lagen, kommer under fördömelse. Gud säger att du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta. Och det kommer utifrån som krav. För lagen är ju utifrån som krav. Men anden verkar ju inifrån och ut. Genom kärlek, den kraft som Gud ger, va? Men hur får jag tag i det här då? Än en gång, korsets väg, dö från dig själv, överlämna dig. Försök inte själv, alltså överlämna hela livet, ge hela hjärtat till Jesus. Och säg som det är, jag kan inte det här. Jag kan spela teater, men jag kan absolut inte verka fram evigt liv, va? Jag har inte de här kvalifikationerna med andens frukt. Det är hemskt resten Gud, men jag har det inte. Jag vet, säger han, jag kommer få hjälpa dig. Jag kommer få leva genom dig. Du är min kropp. Och jag vill leva ut mitt liv genom dig. Som sagt, det är oftast för dålig död från oss själva. Inte för mycket, för lite viljestyrka som vi tycks tro ibland. Att hade jag bara mer viljestyrka skulle jag klara mig. Nej, misstro dig själv mer än så. Överlämna dig med allt du är och har. Och var beroende av Herren istället. Då funkar det, va? För det han vill komma åt är det här destruktiva självstyret som vi människor har sedan syndafallet. Att vi har allt i vår egen hand och styr och så vidare. Och manipulerar våra liv efter bästa förmåga. Och håller honom lite utanför hela tiden i alla fall. Men Herren vill komma in på många rum i våra liv. Och som sagt, man blir inte förvånad över att man har ibland fler rum som Herren är liksom inte har sett innan. Ni vet, ljuset faller och så ser man sig själv i ett nytt ljus. Det står i Bibeln, Herren ställer våra hemliga synder i sitt ansiktes ljus. Och det är egentligen, det är jobbigt för oss, men det är egentligen underbart, va? För jag var ju så redan innan jag såg det själv. Han såg ju det hela tiden, men jag såg det ju inte. Jag trodde att jag var ganska duktig. Jag tänkte i mitt sinne, jag tackar att jag inte är som han där borta i alla fall. Men det är precis som han där borta jag är i köttet, va? Tyvärr så måste jag, inget kött är trevligt. Vi kan sätta fin kosmetika på det, men det är inte gott inför Gud. Så att därför finns det bara ett recept för Mikael Lind och för oss alla. Det är korset, alltså vår egen död. Varje dag går vi på vår egen begravning, men Jesus tar gestalt i oss. Och då gör han något underbart med dig och med mig och med oss alla. Hopp. Mycket kladder. Vi ska se om vi kommer vidare här. Det är två vägar brukar man kunna säga. Och inte bara brukar kunna säga, utan Jesus talar om det. Vi kan gå vidare på samma tema men belysa det från nya skriftställen här. Då går vi till Matteus 7. Det är alltså samma tema här då. Och det är Matteus 7 och 13. Där säger Jesus så här, gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det är lite beklämmande att det är få. Och sen varnar han för falska profeter och så vidare. Men så känner han också, jag hoppar lite här, att det är på frukten man känner igen träet. Och vi läste ju om frukten förut, alltså andens frukt. För den kan vi ju som sagt inte frampressa själva. Vi kan verka vara trevliga och jag kan lägga på en fasad. Men jag kan inte älska mina fiender och vara ödmjuk av hjärtat i egen kraft. Tyvärr har jag inte dem och det har vi ingen. Det går inte att ta ett viljebeslut till exempel på era möten. Idag, pang, är vi ödmjuka. Hade det gått så hade alla Kristi kropp varit där redan. Utan det är ett verk av Gud, va? Och ofta ser man ju tyvärr då inför Gud att man kanske inte var så ödmjuk som man hade hoppats. I alla fall ser jag det. Men då är man ändå tacksam till att Gud visar detta, va? Så det finns möjlighet att kunna söka honom på ett djupare plan i sitt liv. Och så säger han i vers 20 här, 7 och 20. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Och så säger han någonting som jag ofta tänker på. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Och sen räknar han upp. Många ska på den dagen säga, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Eller med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga den sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och laglösa kan man ju säga kärlekslösa, för lagens uppfyllelse är i kärleken. Men alltså, gör min himmelske faders vilja är ju, tycker jag, lite av nyckeln i det här. För att kunna göra Guds vilja, om man är riktigt ärlig. Vad behöver man göra då? Ja, ett blir att lägga ner sin egen vilja. För jag kan inte göra både min egen vilja och någon annans vilja på en gång. Så där måste jag ju välja. Vill jag göra min vilja eller vill jag göra Guds vilja? Det är det första. Det andra är att ta reda på den viljan. Och då är det också samma sak där. Då måste jag ju nolla min vilja. För jag kan ju inte ta och lyssna in en vilja. Om jag vill, jag vill det här. Gud välsigna det jag vill. Tala nu, jag hör. Det går ju inte. Då bedrar jag ju mig själv. Utan jag måste ju nolla mig. Nollställa mig. I vilket val det än är. Om det är var jag ska tjäna. Vad jag ska tjäna.
Ja, viktigt val i livet helt enkelt. Så måste jag ju nollställa mig för att veta att det är Gud som vill detta, va? Och på något sätt så är det ju det att man får tag i Guds vilja är ju själva beviset på att man är öppen för Herren och vandrar i anden. För det är omöjligt att vandra i anden och inte Gud leder en rätt. Men det är däremot jättelätt att vandra utanför Guds vilja och tro att det är Guds vilja. För man ber Gud välsigna sitt eget kött och sin egen väg. Det tror jag är den breda vägen. Den smala vägen är den korsets väg. Där man lägger ner sitt liv, lägger ner sin vilja, man nollar sina egna önskningar och säger ta bara emot det som kommer från dig, Herre. För det är väldigt, varför ska man göra så? Tänk själv, när man går in, det är alla som har följt Herren på något sätt, gått in i en kallelse som Gud kallar en till. Det motstånd som man möter sen, andligt sett, vet man då inte om det var av Gud när man gick in, kommer man inte kunna stå. Jag hade inte kunnat stå, det var knappt jag kunde i alla fall. Jag fick ju hjälp av Sven-Olof i den kamp som var där ute. Men jag visste att Gud hade sänt mig dit. Jag visste det, inte 99%, 100%. För Gud hade talat. Däremot, så när Satans attacker kom så var ju det på min duglighet. Du är för dålig, du har gjort sig, du har gjort så. Och jag var tvungen att erkänna, ja det har jag gjort, va. Men det gjorde att jag var nära på att ge upp. Men Gud gjort mirakulösa vägar visa mig att han ville fortsätta, att jag skulle fortsätta där, va. Men så är det på alla områden i ett liv, i val du gör i livet, att det är så viktigt att veta att detta är från Gud. Att det är Gud som ger mig det liksom uppdrag eller det livskamrat eller det sätt jag gör det på. För att när kampen kommer så kan jag falla tillbaks på detta att jag vet det är från dig, Gud. Jag vet, jag försvarar det du har gett mig. Men när det är egna grejer, då har Satan jätterätt att slå in en kil i, du vet ju själv att du gick din egen väg, Mikael. Ja, då vet man ju det, va. Och kan inte stå på drabbningens dag. Så det är jätteviktigt att man alltid söker reda på Guds vilja. Och han talar med min vilja tystnar. Det är så säkert, så säkert. Det som hindrar ibland oss att höra Guds röst, det är vår egen vilja och att den är för stark. Ibland då till och med, om jag har en stark vilja, jag vill det här, Gud. Då kanske till och med Gud inte säger någonting. Vet ni varför? Det är för att om jag vill det så mycket och Gud talar, då måste jag ju synda mot honom och då måste han döma dig sen. Va? Så ibland så talar han inte i det läget för att slippa döma det. För att han vill att han, du ska lyssna in hans vilja. Och så därför tystnar Gud. Och det gör han i allmänhet tills han ser att man verkligen vill följa. Att man är beredd att leva, inte bara bekänna korsets väg, utan leva korsets väg. Och det här kommer alla människor att råka ut för. Som inte vill vandra mix i kött och ande. Och då blir det inget med livet. Det ena kommer släcka det andra. Vandrar vi i köttet så släcker det anden och tvärtom. Va? Vandrar vi i anden släcker det. Då liksom nollställs köttet. Va? För vandringen i anden sätter liksom köttet ur spel. Åtminstone temporärt. Va? För anden är så stark och så mäktig. Så därför är det liksom inget att hafsa över. Och det tror jag är den smala vägen, som sagt. För att än en gång, när vi gör Guds vilja, det kan vi bara göra på korsets väg. När vi har lagt ner vår egen vilja, sökt hans vilja och böjt vår vilja och följt den. Då kan vi göra hans vilja. Och då säger Jesus så här: inte ska vara den som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Så det är det mest starkaste jag kan skicka med er idag. Att få tag i Guds vilja och att han talar. Gud talar fort man böjer sig. Då talar han. Många gånger så söker vi, och jag har gjort själv också på 90-talet. När jag hade mina sämre år, om man får uttrycka sig så. Då vi människor har en benägenhet att söka vår personliga lycka först. Men det är inte Guds fokus, den personliga lyckan. Men inte det. Nej, det är en biprodukt när du följer Herren. Du får en biprodukt när du lägger ner ditt liv och gör Guds vilja. Då får man ofta välsignelse. Jag till och med, Gud säger att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, ska ni få allt det andra också. Men lyckan och tillfredsställelsen och glädjen får man som en biprodukt när man gör Guds vilja. Så man kommer inte förbi den. Ja, men ta Gud ifrån mig något jag vill ha. Ja, han gör ju det. Det är det som är det värsta. Han gör ju det, men det är det bästa också. För du ska veta det, att i hans vilja, du kan inte få något bättre. För ingen av oss vågar väl påstå att vi visar en gud, va? Han håller hela universum i sin hand. När han talar till änglarna så bugar de och så direkt går de ut och gör som han säger. Vi små människokryp, vi ibland säger, ja men gud, jag ska ge dig några goda råd om vad vi ska göra. Nej, det är inte jättevist och inte jätteödmjukt heller, va. För när Jesus har talat i himlen och talar ingen efter honom och korrigerar honom. Utan då det står att då lyder fort de hör ljudet av hans befallning. Va? Gud är mäktig, han ger inte förslag, han befaller. När Gud talar, han befaller alla att omvända sig, säger Paulus. Han predikar i Areopagen, det tror jag det är. Han befaller människor att omvända sig. Det är kraft när Gud talar, va. Det är auktoritet. Han är kärleksfull och god, men det är också väldigt, väldigt auktoritet, va. Så vi kan inte liksom försöka finlira på Guds tilltal och försöka få honom att tänka om, va. Det är inte rätt väg, utan Gud är mäktig. Och han är ju så vis, han vet ju allting. Från grundkännedomen om oss, de är till och med antal huvudhår, så har jag en hel universum i sin hand. Han nämner alla stjärnor vid namn och han kan varenda allting som vi inte har en susning om. Alltså. Det är outgrundlig hans visdom, hans kärlek, hans nåd, det är outgrundligt. Va? Så att det är ju inte så vist att försöka ge honom goda råd, utan det är vist att lyssna in honom. Och låta honom leda. Det är höjden av visdom att göra så. Och där är ju då som sagt vårt kött fiendskap med Gud. Det vill alltid regera själv. Men det är självbedrägligt som sagt. Just det. Jag har inte varit specifikt här över köttet. Sen blir det väldigt skillnad också när vi följer Herren i anden mer och mer. Och jag menar, ingen är ju perfekt då, så jag står ju inte här och pratar utifrån jag har full ordning på det här, så är det ju inte, va. Då skulle jag ju bluffa och ljuga, utan Herren har visat en väg och på något sätt att man har sett och hört det talar man om, och den vägen vill jag ju själv vandra också, va. Ibland går det bättre och ibland går det lite sämre tyvärr, va. Men att går det dåligt så är det när jag lever. Går det bra är det när jag ger upp och söker mig till Jesus. Ja, ni vet det där själv. Det, var dag tar sitt kors och följer mig, sa Jesus. Varje dag står Jesus med öppna händer och vill hjälpa dig igen. Va? Ger ny kraft och ny ledning och ny värme och kärlek till människor som vi ska möta. Men det blir en väldigt, väldigt skillnad i atmosfär. I samtal, i gemenskap. När man vandrar i and eller när man försöker själv. Jag tror mycket av det här, vad ska vi säga, fanatiskt kristendom, om man får uttrycka sig så, där man ska vara lite mer brinnande än de andra, om man får uttrycka sig så. Ni kanske känner igen det. Det är när köttet försöker tjäna Gud. Då är man lite mer rapp och tar lite större ord i sin mun och gör lite mer saker än andra. Men det behöver inte alltid vara anden som verkar. Det kan vara, men det behöver inte vara. För atmosfärsmässigt kan man ta in om det är Gud eller inte. För det blir en, hur ska vi säga, en frid och ett välbehag och en värme och en kärlek när Jesus verkar, som aldrig köttet kan åstadkomma. Och det i sin tur skapar en atmosfär runt omkring och i mötena som bara Gud kan göra egentligen. Och det är också en härlig, vad ska man kalla det, biprodukt av när Jesus verkar. När köttet verkar, då krockar saker och ting. Människor blir osams och man kommer aldrig överens om något egentligen. Och i bästa fall så försöker man klubba igenom saker, men det funkar inte ändå, va. Men när Jesus verkar och får bryta min och alla våra stolthet och vårt högmod och får visa när vi söker egen ära och istället bryta och fylla sig med sin nåd och sin kärlek, då börjar saker och ting bara fungera. För Jesus dyker upp, va. Man lägger undan tankarna om att man skulle vara bättre än någon annan. Man lägger undan tankarna på att man har så mycket klart för sig. När man mer eller inriktar på Jesus, jag behöver dig. Jag ser mer än någonsin vad jag behöver dig. Nu behöver jag dig verkligen. Idag behöver jag dig. Alltså så mera blir livet. För man ser att jag kan inte något av det här, va. Och i den gemenskapen tror jag det första kristna föddes ur. För man minns ju att de alla hade svikit Jesus. Sprang allt vad tygen höll. En del sa, till och med ledaren sa att han inte kände Jesus. Han blev satt som föreståndare, ledare sen Petrus, vet ni. Så det var ingen
inte duktiga kristna precis, men de var ärliga, tror jag. De var ärliga och berättade. Jag tror de där bönemötena var mycket fy så illa rik alltså. Måtte Jesus förbarma sig. Låt oss be tillsammans, söka hans ansikte. Vi har försökt i egen kraft, det gick inget bra. Jag tror det var mycket förkrosselse där, va. Och sen kom Jesus genom den heliga ande. Och de fick en helt ny kraft i sina liv då, va. Ja. I Bibeln, jag kan ta ytterligare ett bibelord som belyser det här bara. För att det är så lätt att komma fel. Jag tänker på brevet i Uppenbarelseboken. Från Efes till Efeserna 2:1 där. Och det här är ju alltså då inte alls egentligen länge efter apostlarna. De lever ju till och med, för det är skrivet av en apostel. Så det är inte långt efter Jesus vandrade på jorden, men ändå så hade det blivit ett ja, det hade gått snett i hans församlingar i alla fall. Det säger han från Uppenbarelseboken 2:1, och det är alltså samma tema då. Jag fortsätter igen med belyser från lite annat håll här. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Och ängel är ju budbärare. Många tänker att det är föreståndare, och det är väl det jag tror också. I och med att änglar, alltså änglar, riktiga änglar, kan ju ta emot från Gud direkt, va. Tänker jag. Men jag vet, det spelar, man får tänka hur man vill. Det är inte det viktiga, utan budskapet här i. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, alltså Jesus Kristus. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och du har inte tröttnat. Alltså här får han, det är nästan som man ser lite pedagogik hos Jesus. Han talar om att det är mycket bra här. Alltså du har mycket gärningar. Du har ett arbete, du har varit trofast i, du är uthållig. Och du tål inte falskhet, onda människor. Du prövar och håller på och du ser saker och ting. Det är bra. Och du har uthärdat mycket också. Så du har blivit kanske illa behandlad. Men så kommer han i vers 4 till ändå. Men det har jag emot dig, att du övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Det kan ju uppenbarligen inte vara av sammanhanget var att han gjorde för lite arbete. För det är ju det han har fått för beröm för att han gjorde. Så det har inget med att han gjorde för lite. Eller var på för få möten eller något sånt där, va. Det är något annat som Jesus är ute efter. Och det jag tror han är ute efter är relationen och öppenheten till Jesus Kristus själv. Att ta emot Jesus kärlek. Ta emot hans sanning. Ta emot hans nåd. Ta emot hans ljus. Jag tror det var där det hade brustit. För om vi läser vidare tycker jag att han anspelar på det. Annars, om du inte omvänder det, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Och ljusstake är ju församlingen som ett ljus. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. De nikolaiterna, de har sagt att allt är bara nåd, så det är inte så noga du lever. Det var deras teologi. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd. Som står i Guds paradis. Och livets träd är livet i Gud. Alltså du ska få liv av mig, säger Jesus. Det är livets träd. Och här belyser det lite grann. Jag har fått hört den här en gång själv. Jag var ute och vittnade och traktat åt. Och skulle väl vara extra ambitiös, tänkte jag. Och bli för sjuk och sådär. Så kom jag hem. Du övergett din första kärlek, sa Jesus. Och det är lite jobbigt att höra. Men det var sant. Relationen till honom var inte bra. Sökandet av honom var inte bra. Jag gjorde en massa. Men det var inte godkänt inför honom. Det var inte han som verkade fram, utan jag gjorde det för att jag ville vara en bra kristen. Alltså samla poängen för Gud. Så mina motiv var inte rena. Utan jag ville vara duktig. Jag ville inte vara sån där som inte gör något. Är ni med? Jag ville föregå med gott exempel i den församling jag ledde. Men Gud godkände inte rätt ord. När jag kom hem som var bara... Gör någon rätt och sig själv fel. För det ska du göra när du möter Gud. Det är dumt att säga att han har fel och jag har rätt. Du
kommer aldrig, får aldrig frid med Gud på den vägen. Utan jag bekände min synd och jag hoppas att i alla fall sen dess har försökt leva i omvändelse och att öppna sig för Herren och låta han leda. Så att jag förstår, det är inte så speciellt dålig församling det här beskriver, utan det är så lätt att hamna där, va? Att göra det här yttre men missa det inre livet med Gud. Därför säger Bibeln så här att vi ska ha blicken fäst vid Jesus. Och hur får vi tag på Guds vilja allra sist här då? Romarbrevet 12:1, jag bara läser det, behöver ni inte bläddra. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Alltså överlämna er helt. Har ni överlämnat er kropp så får han med allt som är i kroppen också. Hjärta, sinne, ande, själ och kropp. Va? Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Bibeln säger här att om inte sinnet förvandlas inför Guds ansikte, inför hans ord, så är det väldigt svårt att veta vad som är Guds vilja. För det är nämligen inför hans ansikte, inför hans ljus och inför hans ord som Herren talar. Om vi duckar där, hur skulle vi då kunna hitta Guds vilja? Jesus säger vidare, förbli i mig så förblir jag i er. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jag har skrivit massor mycket mer, men jag tycker det räcker så. Vi ska prisa Herren för att han är god. Men samtidigt inte, vad ska jag säga, ta lätt på det här att ta sitt kors på. För det är ju, alltså varför funkar saker inte i svensk kristenhet och i våra liv rätt? Är det för att Gud är klen? Nej. Är Gud ointresserad? Nej. Är det för mycket, är världen för mycket fel? Ja, men det var ännu värre på Jesu tid. De korsfäste ju folk då. Så det var inte man inte hårdare motstånd, var inte det, va? Paulus och de hade de ju ihjäl nästan varenda en av dem. Det är inte det, det är något annat. Jag sa till Britt-Marie en dag när vi gick till bönemötet att jag tror nästan att vi är ju Kristi kropp, men jag tror nästan att huvudet inte riktigt har kontakt med kroppen alltid, utan vad händer med en kropp där det bryts, vad kan säga, kommunikationen, att huvudet inte leder ut signaler, ska jag säga tydligt, att det blir att man blir lam, va? Om det klipps ledningarna, då är armen lam. Så det har varit så levande för mig att det där problemet sitter. Huvudet talar hela tiden, men hör vi som kropp egentligen? Vill vi höra, eller vill vi gå vår egen väg och att Gud ska välsigna våra vägar? Eller vill vi höra honom? Vill vi få våra inre förvandlade? Vill jag det? Jag sa till Britt-Marie häromdagen, jag försökte vara lite personlig. Är jag ödmjuk egentligen? Hon svarar inte på det kanske. Men jag sa, mycket talar för att jag inte är det. För om jag vore ödmjuk, då skulle jag ju höra Jesus mycket tydligare än vad jag gör idag. Eller hur? För det kan inte vara så att Jesus säger, mina får hör min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå. Han kan inte blåljuga där. Mina får hör min röst, säger han. Är det Jesus som ljuger eller jag som har kall på linjen? Det får ni bedöma själva. Och har jag kall på linjen så är det högmod. Varför är det högmod? Jo, för den ödmjuka sig inför Jesus och hör hans röst. Det är alltid högmod som är grundsynden. Som gör att jag inte stannar till tills jag hör honom. Utan jag går på ändå. Det är högmod. Så högmod är grundsynden. I all synd. Sen grenar högmodet ut sig i massa annat som vi gör, va? Beslut vi tar och handlingar vi utför. Men grundsynden är högmod. För annars hade jag ödmjukat mig inför Gud och lyssnat in honom. Mina får hör min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Det kan inte vara osant. Det måste vara sant. Jesus inte känner för att han gör. Utan han talar sanning, va? Jag kan vara falsk, men Jesus är inte falsk. Mina får hör min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Så vi kom överens, Britt-Marie och jag, att det var nog vår ödmjukhet som var bristfällig. Och det är bättre att se det och
omvända sig till Herren och få ny nåd. För Jesus är kärleksfull och god. Han söker inte perfekta redskap, men han söker ärliga redskap. Han älskar dig och vill dig väl. Och han vill ha gemenskap med oss på ett djupt plan där allt det som vi har talat kring ingår. Och han har inga baksluga tankar, utan när han talar om sin vilja och ibland kanske tar ifrån oss saker och lägger till saker, så gör han det utifrån ett allvist hjärta som vill oss det absolut bästa. Gud vill inte det näst, han vill det bästa för dig och mig. Därför ska vi ha fullt förtroende för Gud. Vi ska inte tro illa om honom. En del men nästan tror att Gud ska ta ifrån dem allt som är bra. Så är det inte, utan han tar ifrån oss saker som är utanför hans vilja. Men han ger oss så mycket mer, han ger oss sig själv. Så vi ska ha fullt förtroende för Jesus. Han är precis så kärleksfull och god och så mäktig som Bibeln beskriver honom. Så att vi får överlämna oss i hans händer och söka hans ansikte och veta att vi är i goda händer. Amen. Tack Jesus Kristus för din kärlek och din godhet, din sanning och din nåd, Herre. Tack Fader i himmelen att du har omsorg om oss, och vi ber Gud att din vilja ska ske med våra liv. Att ditt ord ska skära in och separera själ och ande i våra hjärtan, Jesus. Att vi ska få nåd i ditt ljus och se oss själva och dig, Herre. Jag ber Gud om allt gott över alla som lyssnar på det som jag har talat kring idag, Herre. Och att det ska bära frukt, att din vilja ska ske och ditt rike ska komma. Jag ber Jesus att ditt namn ska bli förhärligat genom våra liv. Och jag tackar dig för din kärlek och din nåd och din godhet. Och ditt blodsbeskydd. I Jesu namn. Amen.